Herre, tackar vi får fästa vår blick på dig, Herre, den här förmiddagen, Jesus. Du är vår Herre, du är trons hövding och fullkomnare. Vi tackar dig, Jesus. Tack att du vill ge ljus åt ordet, Herre, rakt in i våra hjärtan, Herre, för vi behöver dig, Jesus. Vi behöver din ande, Herre. Tack att vi får vara samlade i ditt namn, Jesus. Tack att du är mitt ibland oss. Vi säger välkommen, Jesus. Herre, vi bara tackar dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, tack för att jag får komma hit. Jag har inte så långt. Men jag vet inte om jag har predikat här någon gång. Kanske för länge sedan. Men jag vill börja och läsa ett ord ifrån Lukas evangelium, det 12:e kapitlet. Ifrån vers 32. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Det var det ordet som kom till mig när jag förberedde mig inför den här förmiddagen. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge riket. Och i gamla, i 17 års översättning, tror jag att det står du har behagat fadern att ge er riket. Och vad innebär det här? Vad är riket? Ja, det är inte så lätt att beskriva kanske, men jag tänker så här att det är det som Jesus visade oss när han gick på den här jorden. Ni kommer ihåg att han sa när han gjorde under och tecken att om det är Guds finger som gör det här, så har Guds rike kommit till er. Så allt det Jesus gjorde och sa, det kan vi säga att det var en beskrivning, en demonstration av Guds rike. Och det är detta rike som alltså Fadern har beslutat att ge till oss. Till dig och mig som enskilda och också till församlingen. Är inte det som vi ber om? Att vi ska få se Guds rike ibland oss. Låt din vilja ske, låt ditt rike komma, ber vi. Och vi längtar efter att få se människor frälsta, eller hur? Vi längtar efter att få se allt det där som vi läser om i Bibeln, som Jesus gjorde och som sen apostlarna gjorde. Men det står att Fadern har beslutat att ge oss det riket, samma rike. Är inte det underbart? Och då tänker jag, vi ser inte alltid det riktigt bland oss, eller hur? Och vad är då vägen till det riket? Det tycks inte komma automatiskt. Men hur får vi det Gud har beslutat att ge och det Gud har behag till att ge till oss? Det är ju inte så, det ordet säger ju att han inte håller igen. Det är behagfullt för honom att ge oss riket. Och då finns det ju en princip som vi brukar använda i ordet, eller hur? Vi läser sammanhanget, vi läser textsammanhanget omkring det här ordet. Och om vi gör det nu i Lukas, så ser vi kan läsa ifrån vers 22. Överskriften där är gör er inte bekymmer. 12:e kapitlet och vers 22. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Ge akt på korparna. De sår inte och de skördar inte. De har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er, så lite tro ni har? Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka, och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er fader vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike, så ska ni få detta också. Och så kommer vår vers. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Sök Guds rike, så ska ni få allt det andra också. Och det är inte så att Gud tycker att det är oviktigt att du och jag har mat och kläder och att vi har det gott. Nej, han säger ju det, att er fader vet att ni behöver detta. Men vägen till att kunna leva i Guds rike tycks vara att vi först söker hans rike och hans rättfärdighet, som det står i Matteus 6. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Och det avsnittet i Matteus, där börjar Jesus med att säga att man kan inte tjäna två herrar, när han talar om Gud och mammon. Så det verkar som att vårt fokus här i livet kan antingen hindra Guds rike att komma, eller att öppna för Guds rike att komma. Och han säger, vi läste, att hedningarna, efter allt detta söker hedningarna i världen, alltså de ofrälsta. Ja, vad ska de göra? De vet ju inte om något annat, eller hur? Vad ska de göra än att sträva i egen kraft och försöka och bara få allt det de behöver i det här livet? Och de söker efter att finna frid genom det materiella. Det ser vi, eller hur? Många gånger. Men vi, du och jag, som har fått smaka Guds rike, vi ska väl inte vända tillbaka och vara som de ofrälsta, vara som hedningarna, som Jesus säger, och sätta vårt fokus på det som är timligt och på det som vi vet att det ändå inte kommer att bestå. Guds rike består i evighet, det vet vi. Guds rike tycks börja redan här. Och det började ju faktiskt redan när Jesus gick på den här jorden och demonstrerade för oss. Så vi som har fått smaka alla Guds godheter, det som finns i Guds rike, andens frukter, glädje, kärlek, frid och så mycket mer än vad vi någonsin kan förklara och sätta ord på. Låt oss akta på hur dyrbar den gåvan är som Gud har gett oss, när han säger att det har behagat honom att ge oss riket. Men sök först Guds rike, säger ordet. Och när jag har haft det här ordet, kanske den här senaste veckan, då har jag blivit uppmärksam på i mitt liv hur många gånger det är som inte Guds rike gå först i mitt liv. Jag är lite som Alfons Åbergs pappa. Jag ska bara, sa han när Alfons ville ha hans uppmärksamhet, eller hur? Har ni läst barnböckerna? Det är så lätt att det vi ser med våra ögon blir det som blir vårt fokus. Och så kommer Guds rike i andra hand. Kanske innan vi ska gå och lägga oss på kvällen, att vi tar några minuter. Men tänk på vad ordet beskriver Guds rike som. Till exempel, det finns många exempel i ordet. Men den här berättelsen, liknelsen som Jesus tar om skatten i åken. En man finner skatten i åken, alltså Guds rike. Och det blir så dyrbart, han förstår att det är så dyrbart, så det står att han går bort och säljer allt vad han äger för att köpa den åken, för att det ska bli hans. Eller pärlan, den dyrbara pärlan, samma sak. Mannen som finner den förstår värdet och han går bort och säljer allt för att kunna köpa den pärlan. Hur är det med dig och mig? Handen på hjärtat. Är Guds rike, Guds sak, det mest dyrbara för oss, så att vi traktar efter det, så att vi skulle kunna sälja allt vi äger och att allt annat bara får komma i andra hand? Jag tror, och nu går jag till mig själv, det här får bli ett vittnesbörd ifrån mitt eget liv till er. Jag tror att när man har varit frälst ett tag, tänk på hur det var när du var nyfrälst. Vad var det som rörde sig i ditt hjärta då? Vad var det munnen talade om? Vad var det du tänkte? Dagarna ände, dag och natt kanske. Vad det var på Jesus. Det var på hur allting i ditt liv hade blivit förvandlat och förändrat, eller hur? Det är så lätt att du och jag blir hemmablinda. Tänk på den här berättelsen igen ifrån Lukas 15. När Jesus berättar om de här två sönerna till en rik man. En av dem gick ut i världen och levde i sus och dus. Han förstod inte värdet av vad han hade där hemma. Han ville använda det för egen vinning. Men framförallt, idag tänker jag på den hemmavarande sonen. Som när den här slösaktige sonen kommer tillbaka hem. Han blir arg när pappan ställer till fest och glädjer sig över sonens återkomst. Och pappan säger till den hemmavarande sonen: men allt mitt är ditt. Du är ju alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men han hade inte sett det. Han klagade och sa: du har inte gett mig en enda killing. Du har inte gett mig någonting så att jag kan ha fest med mina vänner. Jo, han hade allt. Fadern hade redan gett honom allt. Och så är det för dig och mig. Gud har redan gett oss allt. Det är nåbart för oss. Men vägen dit är våran del. Och vägen dit är att söka Guds rike först i våra liv. Då kommer vi in i hans rike. Då blir det viktigaste. Då blir det som är verkligheten. Fäst dina ögon på Jesus, sjöng vi. Se in i verkligheten själv. Det är Jesus och det är hans rike som borde vara det som är det verkliga för oss. Jag tror jag ska sjunga en sång nu, så får ni vila öronen ifrån ordet. Jag vill sjunga en sång, en gammal sång som ni känner väl till, tror jag. Det handlar om just det här att: Herre, öppna mina ögon så att jag ser vad vi har fått. Och att vi har ett fast, osvikligt rike som aldrig kommer vackla. Är inte det ännu mer dyrbart kanske när vi ser den tid vi lever i, som Leif sa? Så osäker har den här världen blivit att det finns ingenting som är hållbart längre. Men vi har ett rike som vi kan leva i idag som inte vacklar.
Jesus, öppna du mitt öga, att jag må se hur rik jag är, som har en fader i det höga, som fadern som sorg om mig bär, som fadern tröstare i nöden, ja, en hyggsvarare så god. Jag har ett evigt liv i döden, en evig frid i Jesu blod, en evig frid. Fast osvikligt rike, vars grundval aldrig bäva kan. Har en krona utan like, ett arv som Jesus åt mig vann, ett arv som jag är en mäktig konungsbrud, fast ofta otron vill mig fråga, var är din höghet och din skrud? Var är din höghet och din skrud? Föröka du mig trona, att jag må se din härlighet och aldrig glömma bort den krona du mig berätt av evighet, du mig berätt av evighet.
Ja, jag tycker den här sången säger allt egentligen, vad vi har i honom. Och även när vi ser på oss själva så tycker vi att vi är så bristfälliga. Men ändå har det behagat honom och ge oss allt med honom. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, läste vi eller citerade vi från Matteus. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Vad innebär det och varför? Varför ska vi söka hans rättfärdighet? Jo, därför att det leder oss till korset. Det leder oss till Golgata, eller hur? Därför att det är ju bara där. Det var där Jesus vann rättfärdighet till dig och mig. i oss själva, vår egen rättfärdighet är som en utsliten mantel, står det i ordet, som en klädnad som är fläckad. Men hans rättfärdighet, det är vårt allt, det är vårt hopp. Och det är också orsaken till att han vill ge oss riket. Det vi är i honom och det vi har i honom. Och visst är det ju så att om vi vill se människors frälsning, om vi vill se människor helade mitt ibland oss i den här församlingen, om vi vill se de löften uppfyllda som Herren har talat till våra enskilda liv, till den här församlingen, då är vägen genom Golgata. Då är Golgata den försoningskraft som gör detta möjligt. Det är den enda kraft som gör detta möjligt. Men det gör det möjligt. Så låt oss aldrig glömma bort. Låt oss aldrig bli för gammelkristna så att vi glömmer bort att gå till Golgata. Vi behöver möta Jesus där varje dag för att få våra hjärtan förnyade. För att få kärleken till honom förnyad. För att få del av hans kärlek till dig och mig. Möta hans blick av kärlek där han hänger på korset. När han bär din och min synd. Uppståndelsekraften börjar vid korset. Låt oss aldrig glömma att gå till korset, att leva där varje stund. För där finns all kraft. Där finns Guds rikes källa. Aldrig någon annanstans, aldrig på någon annan väg. Utan när vi söker Guds rike först och hans rättfärdighet, då hamnar du och jag alltid vid korset. Därför att vår egen rättfärdighet och i vår egen kraft kommer vi till korta. Så vi måste gång på gång på gång söka oss till honom, till försoningen. Jag tror att han har menat det så. Var inte rädd, du lilla jord, säger Jesus. Han kallar dig och mig, han kallar församlingen. Du lilla jord, vad säger det? Det säger oss att han är herden. Han bär herdens hjärta för dig och mig. Han ser inte på antalet. Han ser inte på hur starka vi är i mänsklig kraft. Han ser att vi har vår rättfärdighet i honom. Vårt hopp i honom. Vår kärlek vid korset. Det är det som han ser och det som han räknar för dyrbart. Han är den gode herden, säger han i Johannes, som ger sitt liv för fåren. Där är vi igen. Jesus hamnar och vill påminna oss om att han ger sitt liv. Så dyrbara är vi i hans ögon. Att han ger sitt liv för oss som den gode herden. Det finns många som säger att de är herdar, men som är lejda herdar. Men Jesus, han gav sitt liv för dig och mig. Han är den gode herden. Jag vill avsluta ifrån Andra Mosebok. Ett välkänt sammanhang. Andra Mosebok 33. Mose redan i Gamla testamentet, innan försoningen, så är Mose ett föredöme, en förebild för dig och mig. Därför att när han hade fått möta Gud där i den här brinnande busken, så tror jag att han hade fått smaka på någonting. Han hade fått en försmak av Guds rike. Därför att Guds rike är ju Guds närvaro manifesterad. Och när han fick uppdraget så säger han Vi kan läsa ifrån vers 12. Mose säger till Herren: "Ser du säger till mig, för detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn. Och du har också funnit nåd för mina ögon." Nu säger Mose så här. Han utmanar Gud. "Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk." Och Gud svarar: "Jag ska själv gå med dig och låta dig få ro." Han svarade: "Om du inte..." Ja, det här var en fråga egentligen, fast det inte är något frågetecken i denna bibeln. Men Gud frågar: "Ska jag då själv gå med dig?" Alltså, begär du att den levande Gud ska gå med dig genom en öken? Och Mose, han svarar så här: "Om du inte själv vill gå med, ska du alls inte låta oss dra upp härifrån. Ty hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden." Hur skulle man kunna veta att vi är Guds folk om inte Guds närvaro finns ibland oss? Guds närvaro är kännetecknet på att vi är ett utmärkt folk, att vi är ett annat folk, att vi tillhör ett annat rike. Så låt oss ta Mose som ett föredöme, och hans iver som ett föredöme för ditt och mitt liv. Att inte nöja oss med något mindre än att Herren själv är närvarande i ditt och mitt liv. Att han manifesterar sin närvaro så att det också syns. För det är ju det han säger, Mose. Hur skulle andra kunna veta att vi är ditt folk om du inte går med oss? Ja, det är klart att det syns om Herren går med oss. Då kommer Guds rike. Då blir det synligt, och vi vet att det syntes när de gick igenom öknen att Herren var med. Han delade Röda havets vatten. Han lät vatten springa upp ur klippan mitt i öknen. Han gav manna, övernaturlig mat, mitt i öknen. Han gjorde under och tecken. Och det tycktes behaga Herren att ge Mose riket. För han svarar: "Det du har begärt ska jag också göra, ty du har funnit nåd för mina ögon, och jag känner dig vid namn." Men Mose är inte nöjd. Han säger: "Låt mig få se din härlighet. Inte bara dina vägar, utan också din härlighet." Och Gud svarar: "Jag ska låta all min godhet gå förbi dig, framför dig, och jag ska utropa namnet Herren inför dig." Så till och med i Gamla testamentet, innan försoningen var en verklighet, så fanns Guds rike nåbart. Och Guds närvaro nåbar för en människa att få uppleva på riktigt. Inte bara hörsägner och höra talas om. Men det handlar om vårt fokus. Det handlar om vad vi söker, vad vi lägger ner vår kraft och allt vårt fokus på. Låt oss inte vara nöjda med något annat än att Gud, att Jesus, att Guds andes närvaro finns mitt i våra liv, mitt i vår församling. Hjälp oss att inte vara som den hemmavarande sonen, att bli hemmablind, så att vi inte använder, att vi inte nyttjar det som kostade Jesus livet. Därför att Jesus köpte allting som finns tillgängligt för dig och mig med sitt dyrbara blod, med sitt dyrbara liv. Låt inte det får ligga där till ingen nytta. Utan låt oss använda det. Och Jesus, jag vill bara ta det sista bibelordet. Han har precis samma hjärta som när Mose talade med Gud där i öknen många, många tusen år innan. Johannes 17, och överskriften är Jesu överprästliga bön, översteprästliga förbön. Och han talar om den härlighet som Fadern har gett honom. Och hör vad han säger. Vers 22. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, alltså lärjungarna. Alltså dig och mig. Vi är ju hans lärjungar, hans efterföljare idag. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Och för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Och lyssna nu på likheten. Precis samma sak som Mose sa till Gud. Och som gjorde att Gud inte tycktes kunna hålla tillbaka. Eller vilja hålla tillbaka sin närvaro. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat mig. Att du har älskat dem så som du har älskat mig. Och så säger han, Fader, jag vill att där jag är, det ska också de som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig. Jesus vill idag att du och jag ska se och leva i hans närvaro, i hans rike, i hans härlighet. För att det ska bli känt också för världen att han lever och att han är en verklighet. Du har behagat Fadern att ge riket, så var inte rädd, du lilla jord. Amen. Och Herre, vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig, Herre, att du har gett oss sådana rikedomar som vi inte ens förstår, Herre. Men Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon, Herre. Att din ande ska ge oss ljus mitt i vår vardag, Herre. Så att vi ser vad du har skänkt oss, Gud. Och att du kan få manifestera ditt rike genom våra liv, Gud. Låt oss aldrig bli nöjda. Ge oss Mose hjärta, Herre. Så att vi aldrig blir nöjda förrän vi bara känner och ser din närvaro i våra liv. Och i vår församling, Herre. Tack helige Ande att du bevarar och beskyddar ditt ord i våra hjärtan. Så att det får bära frukt. Och att många människor ska se den frukten och få bli frälsta och lösta i ditt namn.